Får jag önska er ett gott nytt år. Och för alla som tror nu är han verkligen ute och cyklar. Det är faktiskt nyårsafton idag i Israel och för alla våra judiska vänner. Det är det som i Bibeln kallas för basunklangens högtid. Och idag, alltså efter kanske medeltiden någonstans där, så firar man också nyåret i Israel på just den dagen. Och då är vi framme vid 5780, tror jag. Och då funderar kanske då 5780, hur räknar de? Men Adam och Eva, plus minus. Jag går inte in på plus minus här, men det är så man gör. Men det är inte mitt ämne, jag bara tänkte att passa på och önska er ett gott nytt år. Jag vill läsa ifrån 9:e kapitlet, verserna 1 till och med 7. Johannes 9, 1 till och med 7. När Jesus kom gående fick han sin. Hans lärjungar frågade: Rabbi, vem har syndat, han själv eller hans föräldrar, eftersom han föddes blind? Jesus svarade: det är varken han eller hans föräldrar som har syndat, utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. Så länge det är dag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta. Nu är jag i världen. Förlåt. När jag är i världen är jag världens ljus. När han hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon. Och sade till honom: gå och tvätta dig i dammen Siloam. Ordet Siloam betyder utsänd. Då gick han dit och tvättade sig. Och när han kom tillbaka kunde han se. Halleluja! På sin vandring genom Israel så möter Jesus här en blindfödd man. Vi läser lite längre ner i berättelsen att mannens båda föräldrar var vid liv. Tänkte jag så här, jaha. Och mannens föräldrar var vid liv. Och genomsnittsåldern på den tiden var ungefär 50 år. Det var snittsåldern på Jesu tid. Om hans mamma kanske var 17-18 när hon födde honom, för man gifte sig ju tidigt på den tiden, då är den här mannen ungefär jämnårig med Jesus. Någonstans tidiga 30 års ålder. Under alla dessa år, om det nu stämmer med ungefär 32 år, har den här mannen inte kunnat se Guds vackra skapelse. Han föddes ju blind. Aldrig fått se färger. Aldrig fått se det vackra vi som ser kan se. Men inte nog med hans fysiska handikapp, att han inte kunde se, så var det ju detta att samhället fördömde honom och hans föräldrar. Det blir tydligt av frågan som lärjungarna ställer. Den här fördömelsen som måste ha varit minst lika svårt att bära, tror jag. De trodde ju att det att han hade fötts som en blind, det var Guds straff för en extra stor synd som hade funnits. Antingen hos honom själv, hur det nu kan ha gått till, för han föddes ju blind. eller hans föräldrar? Vilket handikapp, både fysiskt och psykiskt så att säga. Tyvärr finns det även idag kristna vänner som går fram på samma sätt. De tänker i samma tankebanor. Är det någon sjukdom i en människas liv, då börjar man att gräva omedelbart och försöker hitta felet. Man hoppar till felsökningen. Och frågan ställs, är det den sjuke eller hans föräldrar eller kanske generationer ännu längre tillbaka som har syndat? Det är inte ovanligt att detta händer än idag. Och det är självklart, vi alla vet att ett liv i missbruk, om det är missbruk av alkohol, om det är missbruk av mat, om det är missbruk av sex eller droger, ett sådant liv har ju självklart en påverkan på hälsan. Och det tycker vi inte att det är något fel i den tanken. Det är också känt att det finns sådana psykosomatiska sjukdomar. Just detta att människor kanske är kvar i oförlåtenhet. Det är ofta en anledning till att det finns fysiska åkommor. Eller en bitterhet som har fått växa i människans hjärtan. Magsår och mycket annat har inte sällan sina rötter i just sådant. Och det vet vi. Det är helt rätt. Och att synd allmänt står bakom sjukdom. Om inte Adam och Eva, om inte de hade syndat, då hade inte sjukdomen kommit in. Så det är också sant. Men felet hos den blinde mannen var att de trodde att hans föräldrar eller han hade syndat mer än alla andra. För synda gör vi alla. Det finns ingen utan synd, säger Guds ord. Så varför är han just blind? Och så börjar alltså felsökningen. Men felet kommer ju in när vi går den motsatta vägen. Och vi säger att varje sjukdom kommer av en specifik synd. Det är där felet kommer in. Och lyssna här på Jesu ord. Där han svarar på frågan, vad är det för synd i den här mannens eller hans föräldrars liv? Då säger han, det är varken han eller hans föräldrar som har syndat. Utan detta har skett för att Guds gärningar skulle uppenbaras på honom. När Jesus hade sagt detta spottade han på marken, gjorde en deg av saliven och strök den på den blindes ögon. Jag tänkte, varför gjorde Jesus på det sättet? Och jag vet inte. Ett enkelt svar. Jag vet inte varför han gjorde just så den gången. Det jag vet är att Jesus, han helade och han helar än idag. Han har inte ett system. Det finns inte en mall. Så här måste du göra. Och sen funkar det. Utan Jesus, han helade ju ibland bara genom att säga ett ord. Vilken makt det finns i Jesu ord. Jag menar, han har ju skapat himmel och jord genom sitt ord. Och vi läser det om och om igen där Jesus bara säger, var frisk. Stå upp och gå. Eller han befaller demoner. Det är inte mer än hans ord som är aktiv. Jesus, han helade ibland de sjuka som låg flera kilometer. Vi såg ju också Johannes evangeliet. Det var han i Kana eller någonstans där uppe och den sjuke låg i Kapernaum. Kanske en 6 mil däremellan. Och innan de anhöriga kommer fram så är den sjuke redan helad. Alltså Jesus kan hela på avstånd. Det finns inget avstånd som skulle vara för stort så att Jesus inte skulle kunna hela. Tänk på Jairus dotter. Eller på Petrus svärmor. Där läser vi att Jesus han bara tog dem vid handen. Och så blev de friska. Ett annat sätt. På en leprasjuk la han handen. Han rörde vid den leprasjuken, också märkligt. Det skulle man inte göra, de var orena. Man kunde ju själv bli smittad. Men Jesus rörde vid den leprasjuke. Och vi läser om att skaror blev helade bara genom att röra vid honom. Så det var inte alltid att Jesus rörde vid dem, de också rörde vid honom. De trängde sig fram bara för att kunna röra vid Jesus. Och vi har ju ett speciellt fall där det nämns. Det är den här kvinnan som hade lidit av blodflöde i så många år. Hon kommer bakifrån för att kunna röra vid Jesu hörntofsar. Också intressant, Jesus varken sa det något, han rörde inte vid henne utan... Hon kommer bakifrån och bara rör vid hörntofsarna. Hon blir helad. Halleluja. Så det vi ser det är att det finns inte ett sätt på hur Jesus agerar. Utan väldigt många olika sätt. Och det får vi överlåta till honom. Jag sa jag förstår inte varför han gjorde en deg. Varför gjorde han så ena gången eller på ett annat sätt en annan gång? Jag vet inte. Vi behöver inte förstå. Utan vi får komma till honom med full tillit. Och överlåta till honom på vilket sätt han vill hela. I vår berättelse är det alltså en deg av saliven som Jesus strök på den blindes ögon. Men, och det är viktigt, här slutar inte helande processen. Mannen kan ju inte se. Samma ögonblick som han får den här degen på sina ögon. Han är fortfarande blind. Så helande processen är inte avslutad. Utan Jesus ger den blinde mannen ett uppdrag. Jag tror att det är väsentligt i den här berättelsen. Jesus ger den här mannen ett uppdrag. Han säger, gå! Gå och tvätta dig i dammen Siloam eller... Som på hebreiska heter det Shiloach. Och det betyder utsänd. Det som händer här är att Jesus skickar iväg en blind man. På ett till synes omöjligt uppdrag. Mannen är ju fortfarande blind. Skulle du säga till en blind. Som du till och med har smått en deg på ögonen. Gå nu. Gå. Ta dig till dammen Siloam. Ett omöjligt, till synes omöjligt uppdrag. Genom stans vimmel. Det var många människor som bodde i Jerusalem. Han skulle kanske stötta ihop med massor med människor. Han kanske gjorde sig lite illa på vägen också. När de stöttade. Jag bara vet att det var en väg genom en stor... folkmassa till den mycket populära bassängen. Där fanns det väldigt mycket folk. Alla skulle dit. Alla ville ju komma till den här välsignade Siloadammen. Som till råka på allt. Alla ni som inte har varit i Jerusalem. Jag måste förklara att staden den ligger på en massa kullar. Det är inte som Landskrona platt. Utan det är bara kullar, upp och ner. Och den här dammen ligger i en djup ravin. Där Kidrondalen och Hinnomdalen möts. Där nere i den djupa ravinen ligger Siloadammen. Och dit skickar Jesus den här blinde mannen. Gå, säger Jesus. Hur ska detta fungera? Jesus, varför? Kan du inte hela mig här och nu? Varför, Jesus? Det här klarar jag inte av. Och jag tänkte lite vidare kring detta. Tänk om Jesus ändå hade sagt, okej, jag förstår ju att det är nästintill omöjligt för dig. Kom, jag tar dig vid handen. Vi går tillsammans. Jag ska visa dig vägen. Men det gjorde Jesus inte i detta tillfälle. Vid detta tillfälle. Han säger, gå. Han skickar iväg honom. Och det helt fantastiska, det är ju att han gick. Jesus säger gå och han gick. Och undret skedde. Han gick dit och tvättade sig. Och när han kom tillbaka kunde han se. Halleluja. Jag tror att det finns en välsignad hemlighet att gå in i Herrens uppdrag innan vi har facit i handen. Den här blinde mannen hade inte facit i handen. Men han gjorde som Herren sa. Jag tror att det är välsignat att våga gå i tro. När Jesus säger gå ska vi inte sträva emot. Och jag tror också att det att Jesus skickar honom till Siloadammen. Det är ingen slump. Jag menar, han kunde ju ha skickat honom till Betesdadammen. Där folk blev helad. Varför skickar han honom till Siloa? Jag tror inte att det är någon slump. Utan han skickar honom dit. Platsen heter utsänd. Jag tror att Jesus, han sänder honom ut. Ja, det finns ett budskap i detta till oss alla. Det finns ett helande i tjänandet. Vi alla har på ett eller annat sätt ett uppdrag ifrån Herren. Är det någon här som säger jag har inget uppdrag ifrån Herren, så vill jag be att vi kan ha en bön idag tillsammans. Kanske till och med fasta tills vi får se vad det är för ett uppdrag Herren har för dig. Jag tror att alla som tror på Jesus, alla som är pånyttfödda, har den helige ande, alla har vi ett uppdrag i Guds rike. Olika uppdrag, men vi har uppdrag. Shiloach. Det är dit Jesus sänder oss. Han vill sända ut oss. Han vill att vi får det här uppdraget. Och att vi tar vara på det. Gå, säger Jesus, och tjäna mig. Helandet kom för den blinde mannen inte som första punkt. Visst, det hade varit naturligt om man hade sagt så här. Först måste jag bli frisk. Först måste jag kunna se. Sen kan jag gå. Så kanske jag hade sagt till Jesus. Hallå, nu får du först öppna mina ögon. Sen kan jag gå till Siloadammen. Då ser jag vart jag går. Och jag skulle verkligen haft förståelse om den här mannen hade reagerat på det sättet. Men det var inte så Jesus ville ha det. Återigen, jag tror att vi alla har ett uppdrag i Guds rike. Vi alla får ta till oss det här budskapet från Jesus. Där han säger, gå, jag vill sända dig ut för att göra min vilja. Och du kanske säger det omöjligt. Herre, det du vill av mig, det klarar jag inte av. Jag kan inte. Det här är för svårt. Det är omöjligt. Först måste det ena eller andra hända i mitt liv innan jag kan gå. Men Jesus säger till dig idag, gå. Det är på den vägen, när du lyder mig, som jag vill välsigna dig. Det är när du och jag, när vi börjar tjäna Jesus, som vi får uppleva hans hjälp. Där vi får uppleva hans välsignelse. Där vi också får uppleva helandet. Jag tänkte på den hårt prövade mannen Job i Bibeln. Och han hade ju inte lätt. Han hade förlorat sina barn i olyckshändelser. Från att ha varit en av de rikaste personerna på hans tid blev han urfattig. Hans hälsa hade brutits ner och han led fruktansvärd av olika sjukdomar. Vet du när det vände i Jobs liv? Kommer du ihåg det? Det står faktiskt i Jobs bok. Det står så i Job 42, vers 10. Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft. Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Vad är det som händer? När Job börjar se bort från sig själv, från sitt eget bekymmer, från sina egna problem, från sin egen olycka och börjar att gå in i en förbön för dem som är omkring honom. Vad händer för den här mannen Job? Jo, fokus lyfts ifrån honom själv. Och han ser vännerna runt omkring som behöver något, som har ett behov. Han börjar be för dem. Och Guds ord säger, då gjorde Herren slut på Jobs olycka. Det som hände det var att han blev helad. En framgång. Och han blev far till 7 söner och 3 obeskrivligt vackra döttrar. Alltså, i texten står det att de var vackrare än någon annan. Detta hände när han började be för sina vänner. Bara så att ni inte missförstår mitt budskap här nu. För det är lätt att missförstå också. Guds ord säger inte att alla som tjänar honom blir rika som Bill Gates. Guds ord säger inte att vi slipper alla sorts svårigheter eller sjukdomar eller så bara vi tjänar honom. Det är att vända på budskapet. Det är inte det Guds ord säger. Det finns inga såna garantier för dem som tror på Jesus. Men det finns en välsignad hemlighet att göra som Jesus säger. Det finns helande i tjänandet. Det finns ingen plats som är så välsignad än den vid Jesu sida. Och därför gå när Jesus sänder dig att gå. Och se inte på allt det som ser ut att vara omöjligt, utan se på Jesus. Och lita på honom. Och du ska se att det är välsignelsens väg som han går med dig, både för dig och för andra. Låt oss ta med detta när vi tänker på budskapet om den blinde mannen som Jesus sänder till Siloadammen. Att det finns helande i tjänandet. Det är en välsignad hemlighet. Amen. Herre, tack att Vi får lita på dig. Fullt och helt. Och utan fruktan. För när du säger gå. När du ger oss ett uppdrag. Då vet vi också att du är med oss. Då vet vi att det vilar en välsignelse på den stigen. Då får vi räkna med dig och alla dina möjligheter. Och Herre, du säger till oss så många gånger gå. Det är inte bara det stora missionsuppdraget att gå till andra länder. Utan det kan vara att ringa en person. Att skriva ett meddelande. Att besöka någon. Att be för våra vänner. När du säger gå, gör det. Herre, låt oss vara villiga att gå. Låt oss inte se på allt det som just står i vägen för att göra det som du visar oss. Tack Herre, det finns helande i tjänandet. Amen.